En podcast från Aftonbladet.
Hej, vi har överlevt både fredagen den 13:e och Alla hjärtans dag. Nu är det en helt vanlig måndag i februari, detta valår 2026. Och vi är redo för veckans en undran till, vår frågepodd om svensk inrikespolitik. My Råväder, inrikespolitisk kommentator. Snart är det faktiskt vår.
Mm, absolut.
Vi väntar med spänning på att det ska hända.
Det var sol idag.
Det var sol igår.
Läkansikte. Det var sol hela helgen. Det var underbart.
Snart kommer en vändning. Men vi kryper ju också närmre valet för varje dag, ofelbart. Tycker du att det märks på något särskilt sätt? Tycker du att det märks på dig? På din omgivning?
Inte på mig än, men det börjar bli nervigt i politiken. Och det är ändå rekordtidigt som det börjar tjafsas. Nej, jag ska inte säga att det tjafsas, det gör det inte. Det bör man börja liksom testa av vattnet, man börjar testa av var de politiska konflikterna finns. Man börjar bli irriterade på varandra, för att det är ju någon slags ändå känslomässig borgfred de första tre och ett halvt åren på mandatperiod. Och sen börjar man ju irritera sig på sina motståndare på sätt som man inte har gjort innan. Och det tycker jag redan man börjar märka.
Men om man är irriterad på varandra redan i februari, hur ser det ut då i augusti? September.
Det kommer att kännas känslomässigt väldigt uttömt, tror jag, när vi kommer fram till valdagen. Det är skönt att vi står över det där, som bara glider på den här vågen framåt nu.
Vi är här för att rapportera, inte blanda oss i.
Exakt. Mm.
Vi fick i alla fall ett mejl från en Kristina som tyckte att vi pratade för mycket om högersidans chanser att vinna valet. Kanske tyckte att vi pratade för mycket om högersidan överhuvudtaget. Så jag kan göra Kristina glad genom att berätta att idag blir det fullt fokus på vänstersidan. Närmare bestämt så långt vänsterut man kan komma i Sveriges riksdag. Veckans undran kommer från Vera. Hallå där My och Olivia. Jag såg Nooshi Dadgostar intervjuas i 30 minuter. Och jag undrar hur hon kan tänka att hon ska bli insläppt i någon regering. Vad är hennes taktik? Hon vet ju hur det har gått för alla vänsterpartier någonsin vad gäller regeringsbildning. Varför skulle det bli annorlunda den här gången? Har Nooshi något som ingen annan vänsterledare haft förut? Hon kanske tror det själv. Ja, vad tänkte du när du såg 30 minuter med Nooshi Dadgostar, My? Det sändes ju i torsdags förra veckan.
Ja,
Det
har gått några dagar och så att man har hunnit smälta det. Nej men oj, tänkte jag. Mm. Här är någon som är personligt kränkt av att räknas ut och som tänkte då hälla en dunk bensin av den här pyrande högen aska som oppositionen är och inställningarna till regeringsbildning och de här slitningen som finns mellan Magdalena Anderssons möjliga regeringsunderlag.
Ja, jag fick känslan av trulig tonåring. Vi kan väl lyssna på en snutt ur programmet.
Så här har det sett ut. I artiklarna så anklagas ni av Centerpartiet och Socialdemokraterna dels för att skapa politisk kaos och dels för att ni försvårar ett maktskifte. Och ni har då slagit tillbaka med att tala om att de drämmer till er och sen blir de kränkta när ni försvarar er. Ungefär så där har det låtit. Varför är det så hårda ord mellan er just nu?
Jag beklagar det att vi har blivit attackerade på det här sättet under veckan. Vänsterpartiet har under mandatperioden men också tidigare varit en oerhört konstruktiv kraft för att presentera förslag, för att samla oppositionen. Och vi har ju eftersökt en samling för att också kunna leverera samlade förslag och besked till väljarna inför den här valrörelsen.
Vi har blivit attackerade, säger Nooshi Dadgostar, och syftar då särskilt på S-ledaren Magdalena Andersson. Är det synd om Vänsterpartiet?
Nej.
Det kändes som att det var det Nooshi Dadgostar ville förmedla. De har blivit orättvist behandlade.
Men det här är ju inte någon slags rättvisesystem.
Nej, det är inte det, va?
Vilka som ska få sitta i en regering eller inte sitta i en regering.
Nej, alltså Vänsterpartiet, de kräver ju att få sitta i regering. Då har de upprepat flertalet gånger, trots då att intresset från de andra oppositionspartierna är mycket svalt. Samtidigt kan man ju förstå Dadgostar och Vänsterpartiet, eftersom det rent matematiskt behövs ett vänsterparti för att formera någon form av koalition på vänstersidan. Vad har Nooshi Dadgostar för taktik för att nå det här regeringsmålet då?
Ja, men de
vad kan
gör,
du utläsa?
Att de gör allt de bara kan. Men om jag får göra en personlig bedömning så skulle jag säga att taktiken var grinig och sur. En dålig taktik. Mm. Även i politik. Alltså man kan ju vara hård, men grinig och sur just tror jag inte riktigt på.
Och var går den där skillnaden skulle du säga?
Ja, men till exempel, alltså mycket av skillnaden går i retoriken, så att vi attackerade. Det är klart att man inte attackerade för att ett parti är tveksamt att samarbeta med dig. Sen är det ju klart, vi kommer säkert komma in på det mer sen, att man kan diskutera hur de historiskt har blivit behandlade. Man kan också diskutera framåt, alltså vad finns det egentligen för anledningar och för och emot att de ska sitta i en regering. Men om vi tittar på vad de har gjort rent taktiskt, så vad de har gjort är att ställa det här ultimatumet, som du nämnde. Det här att de kräver att sitta i en regering om de ska släppa fram en S-regering. Det är ju grundat i den här gamla sanningen att Vänsterpartiet är sossarnas dörrmatta. Och det är ju, de är ju fortfarande otroligt upprörda och kränkta av. Och det är framförallt de upprörda och kränkta av är den här som kallades förnedringsklausulen i januariavtalet. Den som skapades efter den rekordlånga regeringsbildningen 2018, som i stort sett sa att Vänsterpartiet, som man ju behövde för att kunna rösta igenom politiken, inte skulle få något inflytande över någonting. Man skulle bara, de skulle bara få rösta på vad de andra partierna, fyra partierna i den här januariavtalet hade beslutat. Alltså Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är klart att det var hårt och jag förstår att de är arga för det. Och jag förstår att liksom med historien om att de inte har lyckats ta sig in i någon regering innan, att de kände att det liksom var någon slags stopp där. Därmed så tycker jag att de borde vara betydligt arga på Jonas Sjöstedt som gick med på det.
Ja.
Alltså, de är ju inte alls arga på honom för det.
Nej.
Han är liksom någon slags vänsterdarling fortfarande. Så det tycker jag, om man ser liksom här ultimaterna utifrån det, att det finns upprörda känslor fortfarande, kanske man förstår det mer. Men om man tittar på situationen, hur den ser ut, så är väl chanserna ganska små. Och de gör ju ändå vad de kan. Bland annat gör de ju det här i regeringsskolan, förberedelserna som de håller på med, där de utbildar sig för att få sitta i en regering.
Kurser.
Mm. Och det är inget ovanligt. Det här är liksom inte någonting, gud vilken konstig grej de gör, utan så här har många regeringar eller möjliga regeringar gjort inför maktskiften. Alliansen gjorde det, tidigare partierna gjorde det. Jag vet inte om sossarna har gjort det. De känner nog att de har det i sitt DNA på ett annat
Precis.
Sätt. Så det är liksom inget konstigt, men det här är första gången som de, Vänsterpartiet, gör det. Och det är ju för att man vill se en signal att man kommer vara redo och förberedda och regera. Men jag menar, det är ju en, ska vi säga, en uppförsbacke.
Det är en uppförsbacke och jag tyckte det var väldigt intressant det här du sa om att de inte är arga på Jonas Sjöstedt, för att där i ligger väl också någonstans komplexiteten, eftersom de en gång har låtit sig vara dörrmatta. Det är klart att man tänker att Socialdemokraterna då har det i bakhuvudet att det kan de ju bli igen.
Det är nog inte bara en gång. Det är flera gånger.
Nej, precis. Du tog upp den mest kända.
Den mest kända, ja. den som skedde sist.
Men alltid dörrmatta. En gång dörrmatta, alltid dörrmatta. Tänker väl de någonstans i bakhuvudet, Socialdemokraterna?
Ja,
och Miljöpartiet kanske.
Men Miljöpartiet är väl det enda parti egentligen som tänker att det här inte är några problem egentligen att sitta i en regering tillsammans med Vänsterpartiet. Och vad de försöker göra nu är att de försöker ju få upp. Jag tror att de inser också att det här kommer kanske inte nå hela vägen fram. Vad de försöker göra är ju att liksom uppa priset på vad det ska kosta att inte ha dem i en regering. Det måste de ju göra parallellt med att de förbereder sig för att få sitta i en regering och ställa sådana hårda krav. Samtidigt så måste de också se till att om de inte kan göra det, så måste priset för att hålla dem utanför bli väldigt högt. För det blev det inte heller i januariavtalet.
De fick ingenting.
De fick ingenting, och det är väl det som var själva grejen till dörrmattan. Och det var också det som ledde till en massa turbulens sen. Vi behöver inte gå in på det nu, men 2018-2022 var ju ett otroligt turbulent mandatperiod. Och Nooshi Dadgostar, de fällde i stort sett regeringen ju med frågan om det här med marknadshyror som fanns i januariavtalet, att man inte skulle införa det. Det var också väldigt mycket bråk om pensionerna och som de också fick igenom då tillsammans med, de förhandlade fram nya avtal med Socialdemokraterna. Men problemet nu, och jag tror att det är därför som Nooshi Dadgostar är sur, det är att det är ingen som bryr sig
om
hur mycket det kostar att inte bry sig om dem. Förstår du vad jag menar?
Nej, men någon måste ju betala någonting.
Vid något tillfälle kommer någon att betala
om
någonting.
Om de inte ska göra om Jonas Sjöstedts.
Nej, men just nu så är det liksom ingen som bryr sig. Det är klart att det är ju inte ointressant vad de tycker. Sen kanske det är vid ett senare tillfälle i valrörelsen det blir mer intressant. Eftersom de ju ändå har möjligheten här att egentligen då se till att det inte blir en regering på vänstersidan. Även om jag tycker att det verkar väldigt långsökt att de skulle säga så här, nej men då har vi hellre mer av Tidöar, för vi tänker inte se till att det blir en majoritet.
Det är ju ändå alternativet.
Ja, och det menar det är ett alternativ ju från båda hållen, det här med röda linjer, båda sidorna röda linjer. Och det som man egentligen 100% bara kan utgå ifrån, det är att den sidan som har majoritet, den kommer få ihop det på något sätt.
The famous last words, me.
Oh, nej.
Gud, du kan inte hålla på och jinxa på det här sättet.
Säg det när jag har suttit på 100 presskonferenser till i riksdagen.
Fram i november när vi bara sitter här och svettas.
Och det fortfarande inte finns en regering. Absolut.
Men jag tyckte det var intressant det här med att Nooshi Dadgostar verkligen uttrycker besvikelse. Jag tyckte det kändes lite personligt riktat till och med mot Magdalena Andersson. Om man skulle liksom vända på det och säga så här, har Magdalena Andersson och Socialdemokraterna någon skyldighet gentemot Vänsterpartiet?
Självklart inte.
Men Vänsterpartiet har ju agerat dörrmatta. Kan man inte tänka sig att det finns någon form av, vad ska man säga, här ger jag någonting tillbaka till dig, vår lojale vän, som alltid har ställt upp i vått och torrt och sett till att Socialdemokraterna har fått regera i x antal 100 år.
Det finns ju lite olika upplevelser av samarbete med Vänsterpartiet.
Av gentjänster och tjänster.
Ja, och det som ju fortfarande skaver när det kommer till Vänsterpartiet, jag ska gå in på politiken, där finns ju också saker som skaver, men jag menar det som fortfarande skaver rent så här hur man tänker hur det har funkat tidigare, det är ju valrörelsen 2010 där man liksom gjorde analysen att man gick till val tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet som liksom någon slags koalition, de tre, det var motvilligt men de gjorde det. Sen gjorde man analysen att det var det som fick dem att förlora valet 2010. Och där vill ju inte Socialdemokraterna sätta sig igen. Och jag tror att de har gjort analysen att det skulle kunna ske igen.
Att Vänsterpartiet drar ner dem.
Ja, det finns liksom, det finns inte så att Vänsterpartiet har gjort så stora förändringar att man skulle säga att de inte alls skulle väcka liksom några antipatier hos socialdemokratiska väljare. För det är ändå stor skillnad mellan partierna, även om de har vissa saker som är liknande och att de har vissa liksom delar där särskilt framförallt Vänsterpartiet har närmat sig Socialdemokraterna och låter som någon slags egentligen originalsossar. Mm. Det är ju med mening som de gör det.
Var skiljer de sig mest åt? Var kan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna aldrig mötas?
De kommer inte kunna mötas i de här delarna av Vänsterpartiet som är mer radikala. Och det har vi ju sett de senaste åren att Vänsterpartiet får ju panik när de här mer radikala delarna av partiet kommer fram. Alltså de har problem med den här Palestina-vänstern. De har problem med deras gränsdragningar då mellan vad är att stödja Palestina och vad är att vara antisemit. Där har de haft problem. De har problem liksom i de här radikala delarna av partiet. Och jag tror att Socialdemokraterna kommer aldrig att kunna samarbeta med ett sånt parti. Det går inte. De har redan tillräckliga problem att slå ifrån sig den här bilden av att de skulle tycka det är okej med den här typen av liksom mer radikala eller antidemokratiska rörelser. De får ju redan det liksom påklistrat av sig från sina politiska motståndare. Och bara liksom tanken på att de skulle närma sig ett parti då, där det här faktiskt sker och som har svårt, Vänsterpartiet har haft svårt att hantera de här rörelserna inom sitt parti. För dem så är ju Palestinavänstern en sån viktig del av rörelsen. Och det ifrågasätter ju ingen. Ingen ifrågasätter de som liksom stöttar Palestina eller som tycker att det här kriget i Gaza är fel. Det är inte det som är problemet, utan Nej. Det är de som tar det för långt och som tar det till antisemitism.
Och, sånt som Vänsterpartiet hela tiden måste svara på frågor.
Sånt som hela tiden måste svara på frågor och sånt som hela tiden dyker upp.
Men rent om man tänker rent alltså sakfrågemässigt, ekonomisk politik eller migration, vården, finns det områden där det också är så här totala poler, alltså motpoler, där det verkligen, där man inte kan samsas?
Inte med Socialdemokraterna egentligen, Nej. Tror jag, utan det är väl mer då man skulle ha Centerpartiet inne i en regering, att man har en annan syn på ekonomiska politiken. Nej, alltså den här liksom Palestinarörelsen och fredsrörelsen och de radikala delarna av Vänsterpartiet, de är inte symboler, de är väldigt stora delar av Vänsterpartiets själ, men de rimmar inte med de andra partierna, kanske lite med Miljöpartiet som också har liksom en mer aktivistisk
profil.
Ja, ett aktivistiskt hjärta skulle jag mer säga.
Det är liksom, men det vågar inte Socialdemokraterna beblanda sig med.
De har inte det. De är inte sådana partier, varken Socialdemokraterna och Centerpartiet, de är sådana partier. De är så folkrörelsepartier. Och det är någonting helt annat. Det är just för helt skilda saker att vara folkrörelse och vara aktivister. Och där tror jag att det blir svårt och närma sig. Sen så tror jag också att som det ser ut nu kommer ju rapporten om att liksom pengarna är slut, reformutrymmet är slut, det finns ingen liksom möjligheter till stora satsningar. Där tror jag nu, det har ju skapat ett jättestort problem för Socialdemokraterna, för att man hade ju behövt köpa ut Vänsterpartiet om man inte ska ha dem i en regering. Alltså köpa ut dem med mycket pengar till välfärden, kanske ett lite hårdare ingång till det här med vinstförbud i välfärden än vad Socialdemokraterna vill ha. De vill ju ha det inom skolan och titta på vården. De kanske skulle behöva ha någonting som var mer
omfattande. De hade behövt en skottkärra med pengar helt enkelt. De hade behövt kunna köra bort till Vänsterpartiets kansli.
En stor fet skottkärra.
Och de pengarna finns inte helt enkelt.
De pengarna finns inte.
Nej, det sätter ju saker i ett helt annat ljus.
Så det kommer ju bli svårare med den utgångspunkten tror jag. Att hantera hur man ska göra med Vänsterpartiet. Hade det funnits en massa pengar, då hade det varit mycket, mycket lättare.
Men när du pratar om det här aktivistiska, alltså Vänsterpartiet grundades ju den 13 maj 1917. Det är länge sedan. Det har runnit extremt mycket vatten under alla möjliga typer av broar sedan dess. Mm. Varför har de aldrig suttit i regering?
För att de är ett ytterkantsparti. Och det finns ju inga ytterkantspartier, och har inte suttit i regeringen i Sverige. Det har ju varit kondenserat till mitten. Sen har ju i och för sig de flesta partier oftast varit mittenpartier. Så det är ju nästa val, om något av partierna, SD eller Vänsterpartiet, kommer in i regering, så är det ju ändå historiskt, eftersom det är två ytterkantspartier som skulle kunna ta sig in i en regering, alltså hela vägen. Och de har ju också en mer radikal syn på hur samhället är uppbyggt. De har också ett problematiskt förflutet.
Det har de.
Precis som Sverigedemokraterna. Och det ligger inte heller jättelångt tillbaka i tiden. Alltså de tog ju bort kommunist och partinamnet 1990. Det är ett tag sedan.
Det är modern tid ändå.
Men det känns som, det är modern,
för dig och mig är det modern tid.
Det är ytterst verklig tid för dig och mig. Mm. Och för alla andra, och för Socialdemokraterna och för de andra partierna som skulle kunna tänka sig samarbeta med dem. Nu säger inte jag att de är kommunister, inte alls. De har ju jobbat väldigt hårt för att ta sig bort från det här. Men det finns ju ändå för nära i tiden, för att jag tror att andra partier skulle vara 100% bekväma med det. Det är precis som med Sverigedemokraterna.
Det är en stämpel.
Ja, men det är samma som Sverigedemokraterna. Det är inte tillräckligt långt bak i tiden för att man ska vara egentligen 100% bekväma. Och precis som med Sverigedemokraterna så har ju Vänsterpartiet problem med att den här typen av åsikter dyker upp då och då i partiet. Och om man ska jämföra dem, så har ju Vänsterpartiet varit sämre på att hantera. Alltså de har inte haft någon nolltolerans på samma sätt som SD har haft mot mer radikala åsikter. Vi har sett det de senaste åren, då har folk åkt ut, men det har också tagit lite för lång tid. Alltså man har inte
sega processer.
Ja, man har inte riktigt vetat hur man ska hantera det.
Nej.
Så att jag tror att
Det kommer ligga dem i fatet helt enkelt.
Det ligger dem i fatet fortfarande, absolut.
Men det är de, jag tänker, alla partiledare tänker att det är de som kommer göra skillnad, för det är väl därför de blev partiledare. Mm. Och Nooshi Dadgostar, som jag upplever henne, hon har den här trotsiga tonårsauran, men hon verkar ju också ha ett ganska grundmurat självförtroende. Om du ser henne i liksom raden av vänsterledare, har hon någonting som de andra vänsterledarna inte har som skulle kunna förändra Vänsterpartiets position? Men jag kanske leda till någonting historiskt.
Ja, men jag tror att du är inne på någonting där med självförtroende ändå. Att liksom den här tydliga bilden att vi ska sitta i en regering. Jag tror inte hon kommer att bli överkörd på samma sätt som Jonas Sjöstedt.
Tror du inte det?
Alltså han såg ju sig själv nästan ha blivit lurad av Socialdemokraterna. Och baserat med den erfarenheten också så tror inte jag heller att Nooshi Dadgostar skulle bli bortdribblad på samma sätt.
Nej.
Sen så har hon ju en mer pragmatisk framtoning. Det har ju varit väldigt mycket bråk i partiet kring det. Att hon har liksom lämnat identitetspolitiken bakom sig. Nu ska man väl ändå säga att det var ett steg i tiden. När vi har liksom lämnat det här woke bakom oss mer och mer i politiken och gått till någon slags mer konservativ syn på politik och
Nooshi Dadgostar vill ju äta kött och ha på sig byggen.
Hon är ju nästan till en föregångare här om man börjar fundera bakåt. Du vet, någon kommer ihåg och sa att Elsa och Kalle skulle få äta kött och åka på charter.
Ja, det var jätteviktigt resa. Plötsligt.
Det var plötsligt jätteviktigt. Nu sa ju hon ju efteråt att det var ett skämt. Vilket det ju var, men alltså, skämtet var väl kanske uttrycket. Skämtet var ju inte den liksom, positioneringen, för det var ju sant. Och det var ju att man ville lämna det här med liksom, identitetspolitiken bakom sig. Man ville lämna, nu är det ju fortfarande ett feministiskt parti, men det pratas inte jättemycket om det.
Verkligen inte.
Så att jag tror att hon är ju mer pragmatisk, så på det sättet har hon ju mycket mer som talar för henne att hon skulle kunna landa någonting. Alltså jag tror ändå inte att hon kommer att landa in i en regering. Jag kan ha fel, det får vi se.
Nej, men jag hör ju vad du säger. Det känns men, ju som att det kommer bli klurigt.
Det kommer bli fruktansvärt klurigt att få ihop regeringsunderlag efter valet, oavsett vilket håll du bildar regering åt.
Men Vera som mejlade in här verkade ju nyfiken just på Nooshi Dadgostar som partiledare och hennes taktik. Och jag upplever, när jag ser Nooshi Dadgostar, hon kan ju vara ganska rolig och hon gillar att vara lite retsam och hon gillar att använda känslor när hon pratar. Jag upplever också att hon ofta är på defensiven i intervjuer och jag tycker det är en intressant strategi, eller om det nu är en strategi eller om det bara är så att hon inte kan tygla det här. Men talar det till hennes fördel att hon så ofta upplevs just som lite så här, ja men lite kränkt och lite sur? Och varför ställer du ens den här frågan, Anders Holmberg?
Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte hur hennes väljare ställer sig till det. Jag vet ju däremot att människor i allmänhet ställer sig väldigt negativa till det här när hon började tjafsa i SVTs partiledardebatt och prata över alla andra och liksom inte kunde hålla igen. Den bilden av henne blev ju inte jättebra. Men jag vet faktiskt inte om vänsterväljare i allmänhet tycker att det är bra att hon är sur och arg. Jag tror att många vänsterväljare är sura och arga och besvikna på de här senaste mandatperioden.
För att de är sura, de får ju aldrig makt.
Nej, men jag tror också att de är sura. Jag tror att de är sura generellt för att den här politiken är så långt ifrån deras politik, det som tidigare bedriver. Att man har en väldigt stark frustration inom vänsterrörelsen. Så det kan ju också vara att hon speglar det. Så att det är lite svårt att vet egentligen var det landar. Det finns ju en politisk ställning, ett politiskt ställningstagande som jag tror ligger dem väldigt mycket i fatet och som de har tonat ner. Men det är ju det här motståndet mot NATO. Att man fortfarande tycker att NATO, att Sverige inte ska vara med i NATO, att det ska lämna NATO på sikt. Det tror jag, till och med Miljöpartiet har ju slutat driva att utträda NATO och säga så här, nu är vi med i NATO, då får vi försöka
precis
göra det bästa av det. Och där är Vänsterpartiet lite efter. Det tror jag kommer att ligga dem i fatet. Och jag tror att där har de en förhandlingspolett. Eller vad ska man kalla det?
Det är väl vackert uttryck.
Som sossarna har en förhandlingspolett här som är ganska stor och tung ändå. Att liksom argumentet mot det, mot att ha dem i en regering, mot att ha dem i en regering syssla med utrikespolitik och ha ett parti som är så mycket på tvärsen i liksom hela nu grundfundamentet för den svenska säkerhetspolitiken. Där tror jag att Nooshi Dadgostar kommer att ha svårt att argumentera för sin sak i det.
Nooshi Dadgostar vill ju ofta prata om människors krympande plånbok, och jag upplever också att hon pratar väldigt mycket om vårdfrågor bland annat då. Finns det något som sticker ut med Vänsterpartiets politik 2026? Finns det en tydlig linje? Det här vill vi förändra. Det här vill vi bidra med.
Det enda som väl egentligen skiljer sig, det är det här med 6 timmars arbetsdag.
Det driver de ju hårt.
Det driver de ju väldigt hårt, och där har ju egentligen Socialdemokraterna sagt att det kommer de absolut inte att göra. Och också sagt att det är liksom fackföreningsrörelsen. Det är parternas uppdrag att förhandla det här med arbetstid. Och sen så tror jag, det stora bråket de senaste åren har ju varit det här med marknadshyror. Och det tror jag att de kommer att gå in igen.
Ja.
Och bråka om mer om det skulle börja komma upp på bordet igen. Så att, men annars så låter de ju väldigt mycket som Socialdemokraterna nu för tiden.
Det tycker jag också. Men Vänsterpartiet, hur svårt det än kommer att bli för dem att komma in och få sitta med i en regering, My, så är det ju ett parti som på intet sätt krisar i opinionen. Det vill säga att de är i alla fall, till skillnad från ganska många andra partier, inte ner och kravlar vid riksdagsspärren.
Nej, de ligger ju ganska stabilt. De har ju legat högre förut. Men de ligger ju ändå ganska stabilt. Och det har ju
i alla fall inte nere där.
De har haft pikar under den här mandatperioden.
Centern är.
Framförallt. Nej, så de ligger väldigt stabilt. Men det är väl lite så här, Miljöpartiet ligger också ganska stabilt. Det är ju lite så att det är lite mer smooth sailing när man är i opposition. Även om partier hatar det, så är det ju ändå lite mer så där lugna vatten, om inte allt för mycket händer. Så ja, vi får väl, det återstår väl att se. Nu kommer ju massa vänsterpartister vara jättearga för att jag sagt att de inte kommer att sitta i en regering.
Det kommer de att vara.
Så jag vädrar gärna det.
Ja, mejla. Det är väl bara att börja skriva.
Mejla och vädra det och förklara det för mig. Hur det skulle gå till.
Mm. De går ju kurser, sa du. Mm. Men är Vänsterpartiet redo att bilda regering och ta ansvar för Sverige då? När de aldrig har gjort det. Vi har ju diskuterat många gånger om Sverigedemokraterna skulle vara redo och hur få tjänstemän de har och hur oerfarna de är.
Alltså jag tror så här. Alla partier som sitter i Sveriges riksdag är ju någonstans på många sätt redo.
De vet vad de håller på
med. Att sitta i en regering. De tar ju ändå någonstans redan ansvar för Sverige genom att de sitter i riksdagen genom riksdagsarbetet. Det här är liksom ändå professionella organisationer. Alla partier, alla de här 8 partierna. Sen så kan man väl titta på liksom vad har man för kompetens, vad har man för möjlighet att bemanna ett departement. Med tanke på hur stora Sverigedemokraterna är, har de ju överraskande dåligt med den typen av kompetens. Vänsterpartiet är ju mindre, men det gör ju också att de har ju färre personer som skulle kunna ha den här kompetensen. Det är ju därför de gör de här utbildningarna. Så det är klart att det är en utmaning när man aldrig har gjort det. De har liksom, jag tror att de har haft tjänstemän i riksdagen vid något tillfälle under Göran Perssons tid. Det kan ha fel. Men annars har de ju liksom inte den här erfarenheten. Och nej, men det är klart att det skulle vara svårt när man inte har det. Det är det för alla partier som inte sitter i regering. Det skulle vara svårt för Centerpartiet också att bemanna upp. Det skulle vara svårt för Miljöpartiet också att bemanna upp eftersom man är små partier och det var ett tag.
Centerpartiet har åtminstone pengar.
Men, du... men de kan köpa sig.
Ja, de kan väl...
de kunde köpa sig köpa en partiledare, men det gick ju inte jättebra.
Nej, det gjorde inte. Anna-Karin Hatt tänkte du på.
Ja, jag tänkte
på. Men du nämnde ordet utmaning, My. Och ju mer du talar, desto mer tänker jag vilken otrolig utmaning det blir för Magdalena Andersson att bilda ett lag. För det är ju inte bara då att Vänsterpartiet inte ska släppas in, tycker Socialdemokraterna, utan Centerpartiet tycker inte heller att Vänsterpartiet ska släppas in någonstans.
De tycker nog det är mest av alla. Socialdemokraterna har ändå sagt att de kan samarbeta
de
med alla partier
kompisar
utom Sverigedemokraterna. Ja. Sen så är ju samarbete är ju inte regeringssamarbete. Det är liksom ett litet ord där.
Ett luddigt begrepp.
Ett avgörande ord som fattas.
Verkligen.
Men Centerpartiet vill ju knappt samarbeta på något sätt alls.
Nej, de vill inte ta i vänstern med tång.
Så att ja, med tång skulle de nog kunna ta i dem.
En liten sån sockertång.
Alltså, jag tror så här. De tar inte i SD på något sätt.
Nej.
Men de skulle kunna ta i Vänsterpartiet med en tång.
Okej, tången är det avgörande. Ja. Det räcker ju så där långt, tänker jag. Men vi gör väl som vi brukar. Vi önskar alla inblandade lycka till. Eller? Det är ett jättebra uttryck faktiskt. Det säger väl allt. Då tycker jag vi tackar härifrån My. Fortsätt langa era undringar till podcast@aftonbladet.se och så hörs vi ju igen på torsdag i en runda till.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.